Anders Frostenson skrev salmen vi sjöng. Därför att ordet bland oss bor blir världen aldrig stum. Ord kommer till oss i tystnad och i tal. Det fantastiska med det skrivna ordet är att man kan få möta ordet i tystnaden och få tid för reflektion. Idag är ordet i centrum. Som alltid ligger Guds ord i centrum på nattvardsbordet. Men runt omkring finns andra böcker, och gå gärna fram sen och titta efter gudstjänsten och se det vi har plockat fram, Erik och jag. Jag funderar, vad har du i din bokhylla? Det är inte så att jag har tänkt att komma hem på hembesök och gå igenom litteraturen eller vilka tidningar du läser. Det är bra att läsa, tror jag. Men läs det du tycker om. Men jag var lite nyfiken ändå, och jag har två goda vänner här, Folke och Elisabeth, som ska komma fram nu. Välkomna. Jag tänkte fråga vad du heter, men det har jag ju precis sagt. Men du heter Folke Hylén.
Ja, det gör jag faktiskt.
Ja, jag tänkte, för de som inte känner dig, skulle du bara kort säga vad du har jobbat med i ditt liv?
Ja.
Eller något sådär.
Ja, just det. Jag utbildade mig till folkskollärare en gång på den tiden när det fanns sådana. Och jobbade. Ja, först så fortsatte jag utbildningen med lite teologi och missionskunskap, så att jag kunde åka ut till Kongo tillsammans med min fru Rut och arbeta där i 3 år. När vi kom hem och inte kunde åka ut igen, så började jag på ordentligt, så att säga, och läsa och arbeta som lärare. Mm. Och har jobbat det ämneslärare. Mm. Det spelar viss roll.
Ja, det spelar roll. Och du gillar att läsa?
Jag gillar mycket att läsa, ja. Du tycker jag läser jämt ibland.
Din hustru tycker att du läser jämt. Ja, ja, men du är en förebild. Vi bjuder på kyrkkaffet idag. Elisabeth och jag träffades på ett äldreboende, och du jobbade där och jag var där, och vi fick kontakt. Nu har jag sagt precis att du heter Elisabeth och jobbar på ett äldreboende. Vill du tillägga något?
Jag jobbar inte kvar på detta äldreboende, men jag ska berätta att jag är sjuksköterska sedan många år tillbaka, och började väl egentligen min bana där inom psykiatrin, därför att jag tyckte att möten med människor var viktiga. Nu jobbar jag sedan 20 år tillbaka ungefär inom demensvården.
Mm. Jättebra. Folke, jag har bett dig tänka på en bok. Och varför har du valt den boken? Du kanske ska berätta lite först.
För det första så hörde jag att du tänkte dig en recension av boken. Och det glömde jag när du hade ringt. Så jag kom på en bok direkt. Och lite grann om vad den har spelat för roll och så där. Men okej, jag kom på rätt svar i alla fall direkt, nämligen Bibeln.
Okej.
Ja. Ska jag fortsätta?
Ja, visst.
Jaha. Men jag ska försöka att ge en genomgång eller översyn av Bibeln då. Det gör jag genom att tänka på en bok som jag läste nyss. Omkring nyår, tror jag det var.
Hämtar du lite vatten där?
Som handlar om Bibeln. Vi har alla läst Bibeln, så att vi vet att det är stor skillnad på första sidorna och sista. På Gamla testamentet, som det heter, och Nya. Och författaren i fråga till den här boken som jag talar om, han påpekar väldigt tydligt att det är Mycket viktigt, det är helt avgörande att komma ihåg att dels hur Bibeln har blivit till, att det är en historisk tillblivelse som har utspelat sig under drygt tusen år, hundratals år alltså, och att det har skett en utveckling under denna tid. Det hjälpte inte mycket, tycks. Jesus själv påpekar ju också att han med sitt ord vill fullfölja det som en gång har sagts. Och det är så vi bör tänka. Och lika så säger, påpekar den här författaren jag talar om, att den här utvecklingen har skett genom att man har tagit berättelser här och där under årens lopp har de utspelat sig, och böckerna, de olika böckerna i Bibeln, utgörs av historier på det viset, berättelser om saker och ting som har hänt. Det märker vi i evangelierna också. Jag kanske ska säga vem det är, för övrigt har jag glömt. Det är professor Gustav Winberg.
Vingren.
Ja. Förlåt. Mm. Teologiprofessor. Mm. Man bör se också evangelierna som berättelser. Mm. Och ta dem var för sig. Mm. Och så sen se sammanhanget. Mm. Det blir roligare, det blir lättare. Vingren var ju i och för sig en fantastisk predikare. Alldeles enastående. Men det hjälpte, har nog hjälpt mig också. Jag har ju faktiskt försökt att predika, det hann jag ju aldrig att få säga. Men det har hjälpt mig lite grann också att göra på det viset. Mm. Bibeln har mycket att säga, och den har räckt till för mig under hela livet. Praktiskt taget var det jag hade tänkt att säga från början, men det var med ändå. Räcker det?
Ja, det är jättefint, och jag tycker att du lyfter upp Bibeln som berättelser. Jag tror det är väldigt viktigt för att förstå och för att kunna tolka Bibeln, att kunna se dessa olika berättelser. Elisabeth, du har en bok.
Ja, precis. Och jag ska säga att jag läser väldigt mycket också. Jag föreläser dagbok. Jag vet inte om någon av er gör det här, men jag skriver upp alla böcker jag läser. Det finns en färdig bok man kan köpa på Pocketshop, så lite fusk är det också. Men när Sven ringde mig så tänkte jag, visst, jag läser jättemycket. Så det, men just då kom jag inte på något, men när jag hade lagt på så kom jag på en bok som jag, den måste jag ta. Men den hade jag faktiskt inte hemma, men den kom jag på att den har jag i huvudet. Och när jag hade läst den boken, jag ska snart säga vilken bok det är, efter 10 sidor blev jag så gripen, så då var jag tvungen att skriva en dikt som jag tänkte få avsluta med här sen. Mm. Den boken som grep mig så mycket, det är Vägen av Cormac McCarthy, om någon av er har läst den. Han har skrivit No Country for Old Men också, som blev film, och Vägen blev ju också film. Och handlingen i stort är en väldigt tunn bok. Den handlar om ett framtida USA där allting är grått och aska och snö, regn, blåst. Det finns inget ljus egentligen. Och det handlar om en far och en son som är på väg från kust till kust, dragandes på en kärra med mat. Och de har bara en pistol att försvara sig med. Måste jag titta, jag skrev lite fusk här. Mot laglösa gäng som driver omkring, och det finns inte så mycket folk i USA då. Det har väl hänt någon fruktansvärd katastrof som har utplånat många. De har bara varandra också. Och i språket i den här boken är väldigt avskalat och väldigt naket, och det är inte så mycket prat, utan det är liksom direkt på något vis. Och jag tyckte den här boken var djupt gripande, och det handlar ju ytterst om en resa då från kust till kust, men egentligen så handlar den om kärleken mellan far och son, och att kärleken egentligen övervinner allt. Så tolkar jag den boken. Det som grep mig i boken, det var att det var inte så mycket. Ibland kan det bli för mycket i böcker, för mycket ord. Det är inte heller bra, tycker jag. Därför att då tar man inte in det väsentliga. Men här var bara det väsentliga kvar, tycker jag. Det var resan här. Både den yttre och den inre resan. Mm. Det var det som grep mig. Sen har jag sett filmen också. Det skiljer sig alltid lite. Men det var en bra film också. Mm. Men den dikt jag skrev, den kallar jag för Lodrät. Att finna det lodräta, det som ger oss styrka, vandra i askan, långt bort ljus, smärta, men också hopp. Hur långt kan vi gå, så länge vi orkar?
Tack Elisabeth, och tack folk, och tack Elias för din bokpresentation. Och vi kan väl göra så sen att ni skriver ner. Ja, Bibeln kommer vi ihåg. Att folk berättade om. Men jag tänkte, Elisabeth, din bok kan vi ju skriva ner namn och författare om någon är intresserad och läsa vidare. Tack så mycket. Tack. Böcker är fantastiskt. Böcker är härligt. Det finns en riktig källa här på Götgatan, och det är Söderbokhandeln. Gå in där så blir du lycklig. Jag tror det i alla fall. Nattvardsbordet är idag prytt med olika böcker. I centrum ligger Guds ord. Jag tror att Guds ord är inspirerat, är människor som inspirerats av Gud. Böcker är skrivna av människor som är inspirerade av livet. Det uttrycker allt ifrån glädje och tacksamhet till hat och bitterhet. Det här blir ju väldigt personligt. Erik har bidragit med några böcker och jag har bidragit med några. Det är inte bara böcker, det är tidskrifter. Vi skulle kunna ha haft Vi bilägare här också, för ordet och skriften och böckerna är ju så olika. Thomas Tranströmer, Dietrich Bonhoeffer, Göran Tunström. Man skulle kunna ha en hel gudstjänst om Göran Tunströms författarskap. Shantaram, en bok som handlar om en brottslings förälskelse i Bombay, alltså kärleken till Indien. En fantastisk bok som tar väldigt lång tid att läsa. En bok som ligger hemma som jag skulle ha haft här, Igelkottens elegans. Den handlar om en människa som inte använder orden, och vad som händer när man förvägrar sig själv att tala om det man kan. Men den handlar också om hur denna parisiska portmadam genomgår en kärlossning när hon möter en elegant japan som förlöser henne i ordet. Den här har lästs av min farfars farmor. Min farfar var född 1881 och hans farmor dog 1905, så jag tror att det är Karl XII:s bibel. Jag har psalmböcker hemma också. Jag har min farmors mors konfirmationspsalmbok, och där står det: lev oförvitligt, Gud ser dig. Ja. Sen finns det lite privata, eller lite mycket smala intressen också om hovets dräkter. Jag kunde inte låta bli att ta med den. För mig har boken blivit en följeslagare genom livet. Jag är inte så duktig bibelläsare, men jag kämpar med det. Däremot hittade jag böcker i min pappas bokhylla. Historia, folklivsforskning, lite udda böcker för en
12-årig kille att läsa. Jag kan inte gå förbi en berättelse, och den handlar om min högstadieperiod. Då togs orden ifrån mig. Vi kallar det för mobbing. När en människa inte har rätt att uttrycka sina tankar och känslor, när man blir ifrågasatt och utskrattad, så tystnar man till slut. De såren är svåra att läka. Men jag upptäckte att under de där 3 helvetesåren så fick jag en gåva. Och det var ord. Böcker. Och andra världar. Gud erbjuder oss en annan värld att leva i. Böcker ger oss berättelser där vi får ord när vi känner oss stumma. Och kanske var det det som hjälpte mig vidare i livet. Alla människor brottas med ensamhet. Och för mig har boken blivit ett sällskap, en upptäcktsvärld. Jesus är idag på väg till Jerusalem. Och Jesus kan inte vara tyst. Han talar, och för sitt talande kommer han att mista livet. Jesus provocerar. I evangelietexten idag berättar han: ni ska äta mitt kött och dricka mitt blod. Och det är ju för den som inte är insatt i nattvardens mysterium väldigt provocerande ord. Måste man provocera? Inte ett barn. Inte en tonåring som växer. Lika lite som man ska använda cynism och ironi till ett barn. Men ibland kanske vi måste provocera för att förändra. Det verkar som om Jesus gjorde det. Det finns en journalist på Dagens Nyheter som jag inte förstår mig på. Och det är nog väldigt bra. Hon heter Lena Andersson. Och hon hade för några år sedan ett sommarprogram som milt sagt kan säga väckte en lyssnarstorm. Hon är mycket kritisk, för att vara mild, mot religiösa åskådningar och, som jag har uppfattat det, i synnerhet kristen tro. Jag kommer att tänka på henne för att i gårdagens debatt så skriver hon en ganska flammande artikel mot Svenska kyrkan. Det kunde lika väl ha varit Missionskyrkan eller någon annan kyrka, men nu var det mot Svenska kyrkan och deras reklamkampanj på SL. Vi tror på en Gud som respekterar alla människor. Och det är just att man använder ordet en Gud, och de undrar hon, hur kan kyrkan välja en Gud? Alla andra väljer de en annan Gud. Det är ett ganska snårigt resonemang. Därför har jag dragit ut artikeln som ligger nere på ett bord på kyrktorget för den som vill läsa. Min tanke är inte att gå i polemik till Lena Andersson. Syftet med att berätta det här, det var att Jag har aldrig begripit mig på hennes skriverier för att jag förstår inte. Och det kan ju handla lika mycket om mig som om henne. Men det hände någonting när jag läste artikeln igår. Och jag vill berätta detta för att när vi blir provocerade så kan vi också bli förändrade. Det behöver inte vara farligt att bli provocerad. Amnesty Internationals tidning står i fonden. Och det är ingen tillfällighet. Det är inte i alla länder som ord befriar. Vi ser vad som händer i Nordafrika. Där kan orden fängsla, och då menar jag inte att de kan fängsla oss till en djup läsning. Nej, orden, det fria ordet, kan bokstavligen fängsla och döda den som skriver. Tänk att ett ord och en vilja kan provocera en makt, att man blir torterad och dödsdömd. Nazisterna brände böcker på bokbål. Må vi aldrig känna den lukten av bokbål igen. I december stod en stol tom i Oslo rådhus. Där skulle kinesen Li Jiabo ha suttit. Han fick Nobels fredspris för den långa och icke-våldsamma kampen för centrala mänskliga rättigheter. Ja, tänk vad det fria ordet kan göra. Samtidigt kan jag inte undgå att känna en tacksamhet att vi lever i ett land med journalister som just Lena Andersson, som skriver och som provocerar. Nästa söndag går vi in i fastan. Jesus med sin frispråkighet provocerar. Men just genom detta så lämnar han också ett ord som befriar. Ur den mörkaste natten ska det ljusaste dagen gry. Ord befriar. Böcker inspirerade, inspirerar och driver oss fram. Ordet har betytt mycket för mig personligen, speciellt under en svår tid på högstadiet. Ord kan provocera, kanske inte så farligt i vårt land som i andra länder. Men Jesus ger oss det ord som befriar. Ur natten kommer dagen. I Jesu namn. Amen.